Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Äntligen dags! Ett år har gått och jag tänkte ta tillfället i akt och plocka ihop några av årets favoriter. Lite korta klipp ifrån de 52 poddavsnitten. Jag kommer naturligtvis inte kunna ta med allihopa, men jag kommer ta några egna favoriter och några som folk har uppskattat. Och det vet jag tack vare att jag har koll på statistiken såklart. Så att här kommer en blandning, ett antal små kortisar. Jag kommer göra en kort intro till varje så ni vet ungefär vad det handlar om. Och sen så kör vi igenom. Så det blir ett, ja, jag kallar det best of avsnitt. Hörrni, håll i er nu. Nu kör vi igång och varmt välkomna.
Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi!
Ja, hörni, då är vi igång. Jag sitter här och dricker en julkaffe såklart. Det är en god Arvid Nordqvist, tror jag att det var. Arvid Nordqvist julkaffe, tror jag att det var faktiskt. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer ihåg att det var julkaffe som vi har haft nu. Och jul och nyår är över. Och ja, man känner sig alltid lite stinn tycker jag efter jul- och nyårshelgerna. Jag har försökt röra på mig och hålla igång. Men det blir ju väldigt mycket kaffe. Det blir väldigt mycket fika och god mat. Men det hör väl liksom julen till på något sätt tycker jag. Så att det får nog vara så. Jag har också faktiskt under julhelgen tagit tillfället i akt och gjort ett sånt här hälsobesök på Daniel Eks nya Neko Health Body Scan eller vad det nu heter. Rätt spejsad upplevelse faktiskt. Man går in i någon litet rum där och det känns väldigt futuristiskt. Och sen är det en man får ställa sig i kalsongerna och liksom bli fotograferad i en massa sån här specialmaskin som fotograferar alla. Och märker ut alla hudförändringar eller födelsemärken. Så det var ju rätt spännande. Jag hade 2100 hudförändringar eller sådana där. Och en av dem på vaden var faktiskt, de tog ett extra kort på för att kolla upp för säkerhets skull. Sen fick man då ta alla möjliga olika blodprover och man fick mäta hjärttryck och man fick prata med en doktor sen direkt efteråt, vilket var ett bra upplägg där man då fick gå igenom alla hälsomarkörer och titta på, ja, vad man hade för tryck i ögonen, vad de här olika, hur huden såg ut, hur kroppen och alla markörer såg ut, och man fick då möjlighet att prata med henne nästan en halvtimme om hur statistiken såg ut. Det var faktiskt ganska intressant. Så det kan vi tycka kan vara lite kul, men samtidigt, ja, jag vet inte hur mycket nytt på jordklotet är. Det kan vara bra att kolla av sina födelsemärken på det här sättet. Det tycker jag definitivt, men annars var det väl liksom mer en ganska kul upplevelse än liksom revolutionerande information. Men lite high tech, lite kul, och för att stilla liksom mitt ego, så ja, alla resultat var godkända och jag mådde bra. Så det visste jag kanske till viss del också, men det är alltid bra att testa sig och alltid bra att se hur läkare och statistik och resultat stämmer överens med den egna känslan och välmåendet. Så att, ja, det var lite kul. Sen har det blivit lite skidåkning såklart under julen, och jag har gått och funderat på hur jag ska tillsammans med Patrik, min producent, försöka klippa ihop ett julavsnitt, eller ett best of julavslutnings nyårsuppstartsavsnitt. Och det här är faktiskt då dags för mig att kicka igång. Jag hade väl helt enkelt tänkt att ta lite olika avsnitt som jag gillar och sen också titta då på statistiken och se vilka avsnitt som ni gillar. Just nu har vi väl ungefär 1000 lyssningar i veckan, så att det ökar ständigt, vilket är väldigt kul. Jag är tacksam för att ni som lyssnar också delar vidare och berättar och pratar om det, för det är väl förmodligen ni som gör att den växer och att ni gillar det. Så det ska ni veta, att det är väldigt uppskattat av mig här. Så nu kommer jag dela med mig lite grann av smått och gott under året som gått. 52 avsnitt har vi att välja mellan, men det kommer naturligtvis inte bli allihopa, utan det blir några stycken. Så jag tänkte att jag helt enkelt kommer nu sätta igång, och överraskningen är då såklart vilket avsnitt kommer först. Det får ni reda på nu! Jag känner mig lite grann som Benjamin von Syscha som gör olika så här presentationer av Disney-avsnitt. Men ja, hörni, jag börjar i alla fall med avsnitt nummer 21. En svensk cowboy, äventyr på hästryggen ute i skogen. Där jag och Linda satt oss ner med Mårten Andersson och snackade lite grann med honom om hans liv som deltidscowboy. Han guidar människor upp i Norrland på hästryggen ut på hästäventyr, varvat med då att driva sin begravningsbyrå. Jag tycker det är en härlig kombination. Så här kommer ett första klipp med Mårten Axelsson. Du känner till hästarna där uppe nu, eller hur?
Ja.
Ja, men då kan jag lägga in då en önskan. Jag skulle behöva vara en indian smygarhäst när jag kommer upp, som är liten och tyst och bra på att smyga i skogen. Det vill jag ha. Jag kan smyga runt lite.
Ja, men alla smyger, du vet. De är ju inte skodda, de här hästarna, vet du, så att de går barfota, så att det är tyst och mjukt. Och
vadå skodda? Är de inte skodda? Har de inga sådana här...
Nej. Hästskor? Nej, de går barfota.
Ja, du ser. Hur är sadlarna förresten?
Ja, men det är ju sådana balla västensadlar.
Så man sitter bra, eller?
Man sitter jättebra. Jo, man sitter faktiskt bra. Och sitter man bara rätt, då får man inga skavsår heller, så att...
Ja, men alltså jag som då är från Stockholm och tycker så här, vart har man sin kaffelatte och vart finns det hållare i sadeln för sånt? Eller hur funkar det liksom?
Fredrik, jag har ju sagt det. City slicker. Uppe där, kaffelatte. Nej, det är kokaffe.
Oh. Du får hålla det tills det är paus liksom. Då antar jag att man binder fast hästen i träd, man gör det eld och man gör sitt kaffe.
Mm, precis så.
Det låter ju alldeles.
Och så har vi inga bullar, utan vi har ballerinakex.
Det ska vi nog ändra på, ska vi se.
Det tror jag säkert.
Ja. Torkat kött, vad är problemet med det? Är det inte det man ska ha istället för någon ballerinakex, va? Om jag kommer vill jag ha torkat kött.
Ja, men det är klart att vi har torkat kött.
Ja, det är bra kött. Det. Och lita på dig,
Mårten. Ja, jag fixar.
Men du, stöter man på några djur i naturen och sådär när man är ute och rider? För man är väl lite, går lite annorlunda vägar och stigar och lite snabbare kanske, och kan stöta på en del vilt.
Ja, Nu hörs ju vi lite så att vi, många djur går ju undan såklart. Även om vi rider och inte pratar så kan det vara lite. Men nu sista halvåret så har vi sett en del älg, i varje fall när jag var upp. Mm. Björnspår har jag sett, men jag har inte fått förmånen att se någon björn än. Sen någon strören kan ju komma. Och sen mycket skogsfågel.
Men du, jag och Louise skulle ju gärna vilja höra någon sån här rolig story från någon gäst. Vad har hänt? Det måste ju ha hänt en del saker under våren där uppe.
Ja, jo, det händer enormt mycket. Jag är ju satt under någon form av sekretessavtal. Så att,
men Oskar, vi kommer inte säga något.
Nej, precis. Nej, men visst händer det ju saker. Jag menar, det här är ju någon form av extremidrott också inom ridning. Det är ju ute i naturen. Det är berg, sten, det är uppför, det är nedför, det är skog och trän och hela grejen. Men visst händer det grejer, så är det ju. Jag var med om vi hade ett gäng, det var ju faktiskt ett företagsgäng då som vi hade med oss. Så det var ju lite olika viljor där, men en grej som hände då, det var ju då att vi skulle ner och vattna hästarna i älven då. Och då så var det någon som inte fick sin häst att gå riktigt och oerfaren och inte riktigt med på noterna, så att hästen kom lite efter, varit lite stressad, och istället för att gå då efter de andra hästarna så valde den någon form av egen väg, och då var det en riktig grop där den klev i. Den här gästen, han plaskade i totalt dyngsur rakt upp och ner. Det var ju på höstkanten så lite kallt, men det var en tuff liten kille, för när han kom upp så först han sa bara, det här har jag gjort på cykel också, så tydligen han cyklade ner någon älv någon gång. Så att. Men det resulterade att vi andra fick ju klä av oss och dela ut kläder och sådär. Så men det där är bara en liten grej, men händer saker så man får lösa det liksom i situationen, och den här gästen, han var ju så positiv, han skrattade ju bara åt det. Så att. Men det är så här små saker som kan hända.
Men du, Mårten, jag tänkte bara som avslutning här, det var ju fantastiskt kul att prata med dig, men om du skulle kunna ge oss som lyssnar tre tips då inför ett sånt här äventyr. Vad ska man tänka på om man sticker upp och kör så här med dig?
Tre tips. Gå in på Udda Äventyrs hemsida och titta vad det handlar om. Och liksom inspireras av det och känna att ja, men jag vill göra det här. Det är nummer ett. Nummer två. Du går och köper dig en liten flipplunta som du fyller med lite bourbon. Tar med dig den.
Underbart!
Och sen, det är inte säkert att du får den hatt du vill när du kommer dit. Så skaffa dig och ta med den hatten du trivs i också.
En egen flipplunta och en egen cowboyhatt.
Ja, sen fixar vi resten.
Det låter ju underbart.
Eller
jag bokar in mig direkt.
Vi måste ju
vi får ju dra dit ihop, Fredrik. Vi får dra ihop ett gäng äventyrare, så får vi ju dra på ett riktigt äventyr.
Ja, klart jag känner att jag ska ha en orange hatt. Nej, okej, kanske inte orange, men stor som fan ska den vara.
Jajamän.
Kan man ta med en liten hatt till sin häst också, eller? Nej.
Ja, men nu pratar vi om så här integritet och sånt där.
Okej.
Man förlöjligar inte hästarna.
Nej, det var inte så. Nej. Vi skulle bara känna som vi är mer ihop, han och jag. Eller hon.
Ja,
eller,
jag förstår.
Exakt.
Du försöker med det mesta.
Ja, du vet. En liten snabb spanarhäst ute i periferin som bara ser skjuta förbi ibland. Det andra avsnittet som jag tycker vi ska ta till ett klipp ifrån är avsnitt nummer 26. Hur klarar längdskidtjejerna att hålla motivationen uppe igång utan snö? Ja, här träffar vi då för tredje gången Kristin Albertsen och Sofia Svirell, som är två tjejer som åker skidor i CCC 1000. Och vi har då följt dem under sin skidsatsning med försäsong, skidsäsong, och nu har vi då tagit oss in i säsongen efteråt, eller hur man då egentligen klarar att hålla igång styrka och kondition för skidåkning när det inte finns snö. Och tjejerna är sköna, de håller på med rullskidor, de håller på med stakmaskin och styrketräning, och framförallt varvat med mycket glädje och skratt. Så att då kör vi igång med lite skidåkning, det gillar man ju. Men du, får man fråga, vad hände när du bröt handen?
Men det kan du inte berätta på live TV. Okej då, nej, jag föll väl och sen gick den av helt enkelt. Så att det var en liten olycka, om man säger så.
Det var inte i skidbacken alltså.
Nej, det var inte det, kan man säga.
Det... Ja, men det kan hända så lätt. Vi lämnar det där. Mår du bra nu?
Ja, jag mår jättebra. Det var ett väldigt enkelt...
Det har läckt ihop fint.
Ja, det var ett okomplicerat litet brott, så det gick bra. Nu är det all is good.
Ja, men då hoppar vi över till Sofia då. Hur gick det? Du körde ju Skatevasan, va? Eller hur var det?
Nej, jag körde Nattvasan.
Så var det, ja, som jag kallar Skatevasan, men det är inte samma sak. Nej. Och sen åkte ni till ett jättefint hotell.
Ja, det gjorde vi. Ja.
Ja, det var det som du hade tänkt då?
Ja, det var en fantastisk upplevelse till att börja med. Sjukt coolt känsla att stå på startlinjen på kvällen i mörkret. Det var månsken, det var planeter man kunde se och det var väldigt bra väderförhållande med medvind. Och supercool ljusshow och allting i början. Så att de första 2 milen flög jag framåt från Sälen och upp på myrarna. Och jag var på sjukt bra humör tills problemen började. När det var 6 mil kvar kanske. Sen var det en lite tyngre resa in i mål, men jag lyckades i alla fall.
Berätta, vad hände?
Ja, vad hände inte? Först var det liksom en jäkla massa bös i spåret. Och jag som gillar att köra i spåren tyckte det var lite jobbigt. Det var kottar och det var lavar och det var stenar och det var kvistar. För att det blåste så mycket. Så spåren var obrukbara. Och så var det väldigt mycket snö som hade blåst bort. Så det blev väldigt isigt. Och när jag åkte där så tänkte jag faktiskt på dig, Fredrik. För jag tror att du hade tyckt att det var skitkul att åka där. Speciellt när det var isigt i nedförsbackarna. Men jag uppskattade inte det riktigt lika mycket. Jag brukar aldrig vara rädd för att åka ner, för jag tycker att jag är bra på balans. Men när det var isigt och så var det helt mörkt, då blev det liksom lite läskigt, tyckte jag. Så att jag hade det lite mentalt tufft faktiskt. Men jag kom i mål.
Men du åkte med din man?
Mm, jag åkte med min man och några andra skumma danskar som vi var väldigt nära i spåret. Och de tyckte att jag lät jättekonstigt när jag åkte ner för. För jag skrek ut mina känslor i backarna. Men det var bra. Det var bra terapi.
Men det är liksom det är hantering av rädslan som kommer ut. Jag är faktiskt mest imponerad och tycker det är helt fantastiskt att ni gjorde det som par och kom ut som goda vänner och par. Det tycker jag är cred till er. Alltså. Det är fantastiskt bra jobbat.
Mm. Men du skrek i varje nedförsbacke alltså?
Ja, jag liksom kände att varför hålla känslorna inuti kroppen? Om jag kändes bättre att skrika, så jag åkte och skrek. Och sen ett sätt att hantera rädslan. Men jag var faktiskt väldigt rädd, för när jag kom i mål var jag liksom helt slut, både fysiskt och mentalt. Men det var coolt. Jag lyckades.
Men vad sa din man då när du började skrika? Han är van eller?
Han är ju van. Det händer ju ibland att jag skriker ut mina känslor när jag blir lite stressad och rädd. Så att han var ju ändå inte så förvånad, även om han han kanske var lite trött på mig. Men han hanterade det väldigt bra.
Det var mer danskarna som var förvånade alltså.
Ja, de var förvånade. De tyckte nog att det var väldigt konstiga människor i de svenska skogarna faktiskt.
Ja, då hoppar vi in till avsnitt nummer 40. Jag måste bara ta lite kaffe. Vad vore livet utan kaffe, hör ni? Det är så att avsnitt nummer 40 var med Julia Andersson. Det hette Den starka viljan och lusten att leva och utvecklas. Alltså det här var ju ett avsnitt där man nästan tappade andan. Vilken tjej. Hon delar med sig av sitt liv, sina problem, sina sjukdomar, sina skador. Och de tar liksom aldrig slut. Men ändå så kämpar och krigar hon. Och har ett fantastiskt humör. Och inspirerar och sprider så jävla mycket glädje. Så att det är väldigt kul att få återkomma lite kort till Julia och hennes liv. Så Ja, håll i er. Sätt er ner och njut av en urkraft som har ett riktigt fighting face. Jag älskar den här tjejen.
Men sen när jag vaknade upp så är jag förlamad från under bröstet och ner. Har tappat all rörelseförmåga och all känsel. Och då när man ser det här så tror man att det beror på epiduralbedövningen som kan ge tillfälligt de symptomen. Så man tar bort den och tänker att det är lugnt. Och sen så kommer jag ihåg när jag ligger på uppvaket att det kom in en läkare på morgonen och är skitarg. Och undrar liksom varför de inte har ringt på läkaren under natten. Eftersom att det inte har blivit bättre, utan jag är fortfarande helt förlamad under bröstet och ner. Så man skickar in mig på röntgen och röntgar ryggraden och då hittar man att jag har fått en inkomplett ryggmärgsskada på, ja, precis vid bröstnivå kan man säga.
Och vad betyder det?
Ja, men en inkomplett ryggmärgsskada betyder ju att har du en komplett och är ryggraden helt av, då har du liksom ingen funktion, det kommer aldrig komma tillbaka. En inkomplett innebär att det kan finnas vissa funktioner kvar i nervtrådarna. En del kan ha dött, en del funkar annorlunda. Så man vet inte alltid 100% liksom hur det här då kommer att te sig. Så det är väl det betyder. Och det är ju liksom trådar i ryggraden från hjärnan ner i ryggraden till alla typer av funktioner i kroppen på det sättet. Och då sa de att det var efter mycket om och men att det kommer vara ungefär 50% chans att du kommer kunna gå igen. Och jag
då frågade var du 17.
Vad sa du?
Då var du 17.
Då var jag 17. Och vid det tillfället så glömde jag ju liksom bort att det egentligen var en tumör jag var inne för. För då var det så mycket fokus på liksom gångfunktionen. Och jag frågade egentligen kanske inte när jag skulle kunna gå igen, utan jag frågade när kan jag spela innebandy igen. Så att jag förstod nog liksom inte allting. Och man är ganska påverkad såklart av otroligt mycket mediciner och sådär. Och mår ju inte helt hundra. Så. Sen så kunde jag efter några dagar, jag fick jättehöga doser av kortison. Så att jag gick upp, svullnade jättemycket. Gick upp nästan 10 kilo av vätska. Röra på ena stortån. Men jag hade liksom inte, kände inte det själv. Utan det är så sjuk känslan när någon så ber en så här, rör på benet. Och man har varit van vid att alltid kunna göra det. Och hur liksom mycket du än försöker, hur mycket du än tar i, så går det inte. Och det är en obeskrivlig känsla på något sätt att förlora kontrollen på din egen kropp. Att, liksom att en del av din egen kropp har nästan dött.
Och så vaknar stortån vaknar till liv först alltså?
Ja, precis.
Hur kändes det?
Jag kände ju ingenting, utan det var ju liksom, jag såg ju på läkarna och mamma och pappa att de blev jätteglada och liksom såg att det fanns någon typ av aktivitet.
Och du bara, vad var det som hände?
Ja, jag fattade ingenting. Och för mig då tror jag också att jag kände lite så här, men en jävla stortå, vad spelar det för roll att jag kan röra på den liksom? Men de var jätteglada efterhand, förstår mig, att det var ett tecken på att så här, det börjar komma till liv, det börjar hända någonting i kroppen som gör att stortån kan röra på sig liksom.
Som ni kanske vet eller kommer ihåg så var jag ute på ett ganska stort sommaräventyr. Jag tog rullskidorna från Smygehuk i Sverige och åkte rullskidor hela vägen i 31 dagar ner till Barcelona. Och ett av mina första stopp, det var faktiskt i Köpenhamn där jag slog mig ner och tog en kaffe med Tone Petersen. Det här är alltså avsnitt nummer 30, The Road Ahead. Och Tone är en jäkla skön tjej. Alltså, hon är dessutom rektor för Adventure Academy i Danmark. Hon är en programmerare av rang och har startat väldigt många olika saker. Bland annat någonting som hon kallar för Pink Programming. Hon har bott upp i Lofoten och jobbat som guide. Men hon är genom hela sig är hon en jäkla kraft och härlig person. Och så jag tog och slog mig ner med henne och tyckte att det här är ett avsnitt som jag också vill lyssna på i The Best of, självklart. Så håll i, nu kommer Tone. Vart läste du matte någonstans?
I Lund. Det var många komplexa grejer där, men det var just den här programmeringsgrejen som tog så lång tid för mig att förstå att liksom, det hade all potential. Och det var det som var min drivkraft. Medan Vanja och Vibeke som jag startade med hade mer som att De ville inspirera fler till att hitta glädjen i programmeringen som de såg. Så det, jag jämförde väldigt mycket med den här utmaningsdelen också faktiskt. För det var en slags en rädsla som jag vägrade att den skulle liksom guida mig i livet. Så fort den här rädslan kom, okej, men har jag lust i det här? Ja, men det har jag faktiskt. Och då liksom göra det ändå. Och det var det som jag ville visa dem. Det var det som jag ville inspirera till. Att liksom följa sin lust och inte sin rädsla.
Inom programmering.
Inom programmering.
Yrkes. Alltså,
ja, men exakt. Ja. Om du är nyfiken på det här, låt den tekniska nyfikenheten få styra dig istället för en rädsla att du inte passar in eller att du kommer fejla eller någonting sånt.
Så vad går du ut på då? Vad gör?
Vi har programmeringsläger. Vi kombinerar liksom, också för att locka andra som inte är stereotypiska profiler. Utan då, kanske, då har vi kombinerat med skidåkning. Vi har varit många år i Åre.
Så åker man upp en helg och åker skidor.
Ja, onsdag till söndag.
Ja.
Så på förmiddagen så har vi haft, haft längdskidor. Så har vi en skidinstruktör som får lära sig åka skate och lite så här, prov på olika skidstilar. Och sen på eftermiddagen så är det programmering. Så då blir det också, men jag tycker det är faktiskt kul med längdskidor till exempel. Och då kan man, du vet, och sen kan jag prova på programmering. Då blir det inte så läskigt.
Nej.
Och de hade aldrig åkt på ett programmeringsläger, ett rent programmeringsläger.
Det har du aldrig heller gjort.
Nej, men precis. Men om det hade varit längdskidor så kanske du hade åkt.
Och kanske.
Kanske.
Det är inte så bra programmering.
Men det är det som är grejen. Men om det finns en nyfikenhet som är liten, men som man inte riktigt, om man har lite tvivel på sig själv. Då kan den biten hjälpa, den hade hjälpt mig i alla fall.
Det här avsnittet är nog ett av de mest spelade. Nummer 41. Kan man bli stark, smal och smidig efter 50? Eller är det omöjligt? Det här var en spännande diskussion som jag hade med Linda. Och vi hade med en gäst som heter Jeanette Ojala. Som är över 50, precis som jag. Inte Linda då. Men vi pratade väldigt mycket om hur man ska tänka, hur man ska träna och vad man ska göra. För att kunna utvecklas fortfarande även fast man är över 50. Och det verkar som att det här är ett av de absolut populäraste ämnena, så självklart så lyssnar jag på vad ni lyssnar och tar med ett klipp ifrån möjligheterna kring att fortfarande utvecklas även fast man har passerat 50. Kul hörni! Men då tänkte jag ställa frågan till er två, det här med klimakteriet som ni var inne, eller vi har pratat om, vi har berört lite grann. Då undrar jag, hur påverkas man träningsmässigt av klimakteriet? Och liksom, är det bra eller dåligt, eller känns det bättre eller sämre? Eller, ja, jag kan ju inte det här, så jag tänkte helt enkelt bara hoppa ur diskussionen, för mitt bidrag är noll här.
Mm. Vill du börja, Linda?
Ja, jag kan börja. Det här kan jag prata mycket som helst om. Eftersom att jag
är samma här.
Jag är där just nu, här och nu. Men så är det ju. Alltså, hur det än är, hur mycket man än har bestämt innan, eller jag ska prata i jag-form, för det är jag, att inte lägga fokus på det här. Det här är, jag tror att det går att liksom träna bort det här eller på massa olika sätt. Tänker jag inte på det här så finns det inte. Men ändå så sitter man där och har alla de här symptomen som gör att kroppen blir annorlunda. Det handlar inte bara om, alltså svettningar är ju liksom det samhället pratar mycket om. Att man är i klimakteriet och svettas man. Men det är det minsta problemet skulle jag säga. Speciellt om man tränar mycket så är man van att svettas ändå kanske. Men just det som händer i kroppen. Man blir trött. Det är som att gå i sirap. Man får ont på ställen man kanske inte haft förut. Man orkar inte på samma sätt i perioder. I alla fall för mig då. Så att det är klart att det påverkar. Men sen så, däremellan så tycker jag att jag är lika stark som vanligt. Men ibland så, alltså i perioder så påverkar träning. Om jag nu svarade på din fråga. Ja.
Vad säger du, Jeanette?
Ja, jag kan ju hålla med dig Linda i mångt och mycket. Det finns ju många olika saker som händer i kroppen som du inte kan styra över. Det är väl den känslan som är den jobbiga. Att det känns lite som att något kommer att ta över din kropp. Din kroppsfunktion, din kroppsförmåga. Och man kan inte värja sig mot det. Det bara liksom kommer över dig. En dag så är du bara mitt i detta. Svettningar och vallningar har vi pratat om. Och de kommer bara. Mm. Du kan sitta på ett möte och du kan känna hur det liksom fullkomligt bara pärlar sig på hela kroppen. Och det är inte så trevligt. Du känner dig alltid ofräsch. Sen som du sa, man är van att svettas mycket när man tränar och man tror kanske att nej, men det här drabbar inte mig för jag tränar så mycket. Det har jag hört att det är bra, men det har ingen betydelse. Men jag tror absolut att träning är bra. Och av erfarenhet så vet jag att det är bra. För du håller dig liksom på banan. Sen svarar inte kroppen på träningen på samma sätt. För du är stelare, du är lite tröttare, du är lite segare. Man kan känna sig nedstämd ibland. Man kan känna att det här är ingen mening med att jag gör det, för det händer ändå liksom inte någonting i min kropp. Men alternativet att inte träna finns inte. Jag tror absolut att man ska träna på och svettas på. Sen är det inte alltid så jättetrevligt att stå hemma i hallen och klä på sig de här trånga träningskläderna. För innan du har fått på dig dem så har du, liksom, har du nästan gjort ett träningspass. Men det är bara att gilla läget.
Årets kvinnliga äventyrare. Ja, avsnitt nummer 46 heter Emma vandrade genom Afrika själv. Det här avsnittet intervjuar jag och pratar med en fett cool tjej som är brandman och äventyrare och ja, bara helt galen och stenhård. Så vi får hänga med henne genom Afrika helt enkelt. Det är typ 650 mil på tvärsen från öst till väst genom Afrika med väldigt mycket strapatser. Så här kommer ett kort klipp ifrån det. Okej, du körde själv med bästa dräng.
Ja.
Mm. Och då kom du fram till att du var så nära döden så du skiter om du dör egentligen, eller?
Nej.
Det här är lite svårt för mig att förstå.
Mm. Nej, men jag kommer till den biten. Men i alla fall, jag hade varit sjuk så pass länge så att jag, hela min motivation hade som sjunkit. Och så här, i början av cykeläventyret, eller vandringen, eller vad, whatever, då rider man på vågen. Det är så jävla kul, allting är skitnice. Mm. Och jag minns 6 månader in på cykeläventyret att jag låg där under bar himmel i Västsahara någonstans och tänkte att ja, men det här är för enkelt, det här är för bra. Hade jag kommit i mål dagen därpå så hade jag som inte varit nöjd. För jag har ju inte fått lida. Det är det jag vill. Jag vill lida, det ska göra ont. För när jag kommer hem sen så vill jag som känna att vad jag uppskattar vad jag har. Men jag hade inte nått den punkten än.
Nej. Och sen kom myggorna.
Och då jävlar fick jag känna att jag levde. Så då var jag sjuk en månad. Jag hade tappat all motivation. Jag började känna mig mer som en fånge. Det var, jag cyklar inte längre av fri vilja, utan jag cyklar för att jag hade gett fan på att jag skulle ta mig hela vägen till Kapstaden.
Mm.
Och då var det ju inte kul längre. Så, men i alla fall, första dagen efter att jag hade varit sjuk så länge så började jag cykla och jag bara kände att nej, men det känns ju inte bra. Jag hade inget leende på läpparna, allt kändes bara jättetungt. Så den natten när jag slog tältet någonstans i djungeln där så bara brast det för mig och tårarna kom. Och jag hade ju inte gråtit överhuvudtaget på den resan för jag behövde vara stark. Man kan inte ta in känslor, det är bara att slå bort allting. Men då började jag hulkande som ett barn och insåg att nej, det är okej att ge upp. Jag bestämde mig för att ge upp den natten. Men det var inte det jag skulle komma till. Jag har också haft en sån här
döds... Vad hände sen då?
Kommer inte det. Men först dödsångest. Först ska jag berätta hur jag botar min dödsångest.
Ja.
Men precis som alla andra, antar jag, så har man ju som ångest och det kommer till en ibland, eller hur? Det här om att fan, vi åldras, någon gång ska man dö, hela den biten och sådär.
Ja, eller varje måndag.
Ja, okej. Okay. Ja, precis. Varje gång man ska ta sig till jobbet. Så ja, men då bestämde jag mig för att, men vänta nu här, vem är det som säger att jag måste bli gammal? För det är ju det som skrämmer mig, att bli gammal och hela den biten. Jag måste inte bli gammal, utan det är jag som har kontroll över mitt eget liv. Mm. Så där och då bestämde jag mig för att, när, om jag når den punkten, att nej, men nu tillförs livet tillför mig ingenting. Då har jag bestämt mig för att då tar jag, det här låter så brutalt, men då klipper jag. Då tar jag mitt liv
helt enkelt. Då är du färdig.
Då är jag jävligt färdig. Nu, sen kanske jag aldrig når den punkten. Jag kanske dör av ålderdom. Men om jag inte är nöjd med mitt liv så kommer jag klippa. För det finns som ingen, alltså vi har ett liv och då ska man fan se till att leva och må bra. Och mår man inte bra så tycker inte jag att man ska ha en sån press på sig att man måste leva bara för alla andra. Alltså nej. Ligga som en grönsak eller bli torrad i röven om man aldrig i livet.
Nej, men det tycker jag, det håller jag med om till 100%. Och jag tycker det är en härlig inställning. Det är bara lite ovanligt att man berättar det som du gör. Det tycker jag är lite kul.
Ja.
Men du, vad hände då när du satt där och börda och hulkade och tyckte livet var helt värdelöst?
Ja, men då bestämde jag mig.
Då är det ju mitt i Afrika.
Ja, men precis. Då var det verkligen mitt i Afrika. Då bestämde jag mig för att... Och då tänkte jag så här, men då cyklar jag till Yaounde som är kanske 5 dagar bort eller någonting. Och så skiter jag i det här. Jag vill inte hem. Alltså så, men jag pallar inte cykla mer. Så dagen på så sätter jag mig på cykeln och så känns allting så jävla lätt. Och jag känner liksom att jag börjar le och mår riktigt bra. Så jag tänkte, ja, men det har väl bara med, det har väl att göra med att jag hade bestämt mig för att ge upp. Men nej, då kom motivationen tillbaka. Det var precis som att jag bara behövde erkänna för mig själv att det du har gjort är bra nog. Alltså jag hade för mycket press på mig själv tror jag. Så då fick jag tillbaka motivationen och sen cyklade jag hela vägen till Kapstaden utan några mentala hinder eller vad man ska säga.
Ja, och som brukligt är så tar vi alltid damerna först. Men nu hoppar vi från årets kvinnliga äventyrare till årets manliga äventyrare. Och årets manliga äventyrare heter Björn Sunesson. Och han är, alltså lyssna på det här, han är 75 bast. Och har då sprungit genom USA massa gånger och blev utsett till årets svenska manliga äventyrare vid de fantastiska 75 åren. Och han springer på som en galning. Han ska springa genom USA igen berättar han och han har hur mycket knäppa story som helst. Och det här spelades in live också på en Adventure Academy genomgång. Så det gjorde det ännu mer roligt och spännande. Så att ja, nu kör vi lite löpning helt enkelt. Jag gjorde en löpsatsning och sprang Amsterdam maraton på 3:30. Då hade jag som mål, att kunna köra 10 timmar löpning en vecka. Är du med?
Ja.
Det är ungefär 10 mil, ungefär, ja. Beroende på att jag springer lite långsamt. Men, och den veckan, jag klarade en vecka.
Ja.
En vecka gjorde jag det. Och då var jag helt färdig. Mm. Du menar på att du har snittat 10 mil i 40 år?
Ja.
Det är så stört att höra så jag blir helt knäckt. Du är ju galen.
Ja. Men och det som är... Och det är alltså under 40 år i princip skadefri alla åren. Det normala för en joggare, alltså en normal, rätt duktig joggare, det är att ha en skada ungefär varje år. Va? Jag har inte varit skadad knappt en enda gång alltså.
Det är helt otroligt. Mm. Hur många dojor har du slitit ut?
Det är inte alls så många. Det är, först den frågan är den vanligaste frågan nästan jag får under ett USA-löp. Det går åt 3-4 par. Det är inte så mycket alltså, under... Men visst, ja, jag har aldrig räknat ut hur många det har varit under dessa 40 år. Jo, det kan jag nästan göra i huvudet, ska vi säga. Det är...
Vad går det per år?
En 120 kanske, något sånt där, va? Men tre om året,
Inte mer än 3 om året?
Nej.
En billig sport?
Ja, det är mycket billig sport.
Det var jag lägger på en vallaburk.
De här USA-löpen är inga billiga grejer. Alltså. Det har kostat rejält. Alltså.
Vad går en budget på?
Den senaste nu med den starka dollarn gjorde ju att det var uppåt 200 000 kronor ungefär.
Åh, herregud.
Ja.
Men då lever du lite lyxliv.
Ja.
Ja. Det är du värd.
Ja. Du säger det, värd alltså. För att det är det som också jag tycker är lite fascinerande. Att det är jäkla enkelt. Du springer med din jäkla joggingvagn där och inget flashigt i minsta. Sen kommer då det som jag ser fram emot en dag. Det är att få sluta springa. Jag ser fram emot detta hotellet alltså. och få lägga mig i badkaret med en kall coke på badkarskanten och en Snickers. Det är livet alltså.
Jag trodde du
och detta, detta upprepas då. Jag ibland funderar på det, varför man gör det här så många gånger. Detta upprepas då 100 gånger. Va? Så jag får ju en belöning 100 gånger ungefär under ett sånt där löp. Och det är ungefär, om man skulle beskriva det ungefär för de flesta då som springer ett maratonlopp eller en tävling. Va? De tycker inte att det är särskilt roligt kanske under själva loppet. Men när de kommer i mål så är de väldigt nöjda. Oavsett tid eller hur det har gått. Va?
Och ja, det bygger på att någon ska vara där och ta emot den, som det inte hände för mig. Då, men du hade inte heller någon som tog emot det. Så... Men det är helt otroligt, hörru du.
Ja.
Men du dricker aldrig öl alltså?
Nej.
Öl är ju svinbra.
Nej, öl är icke svinbra. Det är det absolut den sämsta drycken du kan dricka. För att först är det ju då...
alkohol?
Ja. Jag skulle bli berusad på under värmen, alltså till och med en vanlig öl. Men sen är det ju också då, vad heter det, dehydrated. Alltså,
vätskedrivande?
Ja, precis.
Ja. Men det stämmer ju inte.
Jo, ja, det tror jag nog.
Det tror du?
Ja, jag har druckit någon öl någon gång och jag dricker aldrig, skulle aldrig... Det är frestande, man tror ju då att det är så gott med en öl, men det är absolut inte.
Det är ju det. Du,
det är Gatorade som gäller, ser du. Gatorade.
Ja, i USA. Alltså vad trött man kan bli på Gatorade, de här drickorna som finns.
Nej,
i USA.
Nej, det kan man inte bli. Alltså. Det finns 4 sorters smaker.
Ja, jag vet. Jag kan dem alla. Vet du vad, Björn? Vi hade ju ett krismöte när vi cyklade genom USA.
Mm.
Ja, för att vi gick upp i vikt allihopa. Vi käkade för mycket bullar och drack för mycket kol och så. Ja. Så var vi tvungna att liksom dra åt svångremmen på allihopa och bara säga stopp, nu får vi skärpa oss lite grann. Hörru du, du har alltså planerat kanske då att göra ett 9:e löp genom...
Ja, det var väl att ta i att det är planerat, men lite i bakhuvudet finns det.
Alltid?
Ja, det gör det ju.
Men om du fick välja, det är USA du väljer att springa igen.
Ja, det är det faktiskt.
Varför då?
Det är, du ställde frågan förut också, men det är just människorna alltså, att hur du blir bemött. Det är, folk sticker till en dollarsedlar, de gör allt för att det ska gå bra för mig alltså. Och jag tror att det är lite är också det är deras dåliga samvete, för att Amerika är en nation där liksom på hälsoområdet går det ut för. Alltså, det är ju, folk blir allt tjockare. Och då ser de mig då, jag tror det är lite så, att de ser mig som någon slags, herregud, en gammal gubbe, 75 år, då kanske det finns hopp för mig också, va? Jag tror att det kan vara så. Så att det är väldigt bra bemötande man får alltså. Ja.
Det är härligt.
Ja, det är verkligen härligt. Det är verkligen härligt. Och jag kan väl säga det då, att under dessa 8 löp, det handlar ju då om 800 dagar, jag har nog aldrig träffat någon som har sagt ett taskigt ord.
Jag har ju under 4 år jobbat med, utvecklat och drivit någonting som heter 8 Weeks of Dedication. Under året har vi haft ett par olika inslag med människor som har gått, funderat eller gjort, klarat av 8 Weeks of Dedication. En av dem är Stefan och han pratade vi med i avsnitt 50. Hjälten Stefan har precis klarat av 8 Weeks of Dedication. Fredrik och Linda krigar på med 3-10-utmaningen. Nu är vi halvvägs. Så det här avsnittet handlade då först och främst om Stefan som är gammal typ hockeyspelare men inte tränat på många, många år. Och börjar få lite övervikt, känner sig lite sliten i kroppen och tar steget och satsar på 8 Weeks of Dedication. Och det är så roligt att höra honom berätta om hur det har gått och vad han har lyckats med under de här 8 veckorna. Så man blir så taggad. Och sen så har jag och Linda då antagit utmaningen att köra den här 3-10 som jag hittat på. 3 träningspass om dagen i 10 dagar i rad. Här är vi halvvägs och det börjar kännas både här och där tror jag. Så att ja, håll i er, nu kör vi igång. Avsnitt nummer 50. Får man vara så fräck och ställa några sådana här kontrollfrågor gällande, ja, men till exempel då det som många undrar är liksom, för det första kanske hur gammal du är, Stefan?
Det får man absolut fråga, och jag fyller 57 i november.
Mm. Och du hade en ingångsvikt som var?
87 tror jag, där någonstans, om jag inte missminner mig.
Och efter 8 veckor så landade du på?
Ganska prick 80. Men om man nu ska förlänga den lite grann så hade jag faktiskt 87 plus typ 3 under semestern. Så att ja, jag räknar nästan in dem i helheten när jag liksom går ur det här.
Mm. Tävlingsmänniskan satte ju igång innan vi började lite grann. Ja. Så var, innan vi skulle vägas in. Ja. Så var det ju. Mm.
Så ungefär 10 kilo kan man säga då kanske, eller?
Ja, yes. Ja. Det märks.
Ja, det förstår jag. Det är att ta 10 mjölkpaket, 5 varje hand. Så det är såklart det är jobbigt att släpa runt på. Mm. Men om man tar lite styrkemässigt då, Stefan. Det finns ju en del mätpunkter som vi har tittat på, eller som vi brukar titta på i 8V. Hur har det, förutom själva trappen som har försvunnit?
Jo, men om man börjar från scratch så är ju jag absolut ingen... Jag har ju aldrig någonsin varit i ett gym. Ja, det är klart att man kanske har tittat in någon gång, men man har ju inte liksom arbetat där eller jobbat med kroppen överhuvudtaget. Så allt, om man börjar där, 57 år, bollkille, som sätter sin fot mer eller mindre första gången på ett gym, så blir man ju rädd. Jag tyckte att det var svårt. Jag tyckte vissa övningar... kände jag mig som att ska jag vara en akrobat för att göra de här? Det var på riktigt. Och hela den resan också mentalt var ju nästan en resa i sig. Att liksom övervinna de här svårigheterna och se att man faktiskt klarar det. Att det går. Så att det har ju varit en enorm utväxling.
Vad menar du då liksom, om man utifrån mitt perspektiv så är det ju inte så där, det är inte så mycket akrobatiska övningar, utan om du förklarar lite grann vad liksom hur det kändes när du började, ta någon övning som du kände den här var svår och sen hur...
Ja, men det är ju ganska enkla grejer. Om man börjar med någonting som säkert de alla förstår, så är det ju armhävningar, och det är ju lättare sagt än gjort, till exempel att göra dem på ett korrekt sätt på tå. Där kände man med sig, eller jag kände mig nästan lite dum, möjligen för att man är man, lite macho, och det här är väl ingenting och så vidare. Men ett typexempel är ju Russian Twist som snurrade lite på sociala medier. Och det var ju på riktigt, jag ramlade ihop. Och där kände jag att det här med koordinationen, att göra fler saker i ett moment och få den att kännas rätt, det var ju en utmaning. Men de fick man ju till sen också.
Men då ska vi berätta för dem som kanske inte vet vad du menar för övning och vad det är man gör. Alltså det handlar om att sitta på rumpan på golvet. Och det du inte klarade av var att sitta på golvet och lyfta på fötterna.
Stämmer.
Alltså hålla upp benen och sitta på rumpan på golvet. Det kunde inte du. Och när du då fick ett par kilo i vikt i handen och böjde det, la den lite på sidan, då ramlade du som ett korthus ner.
Yes.
Ja.
Sjukt svår övning faktiskt, men det är väldigt rolig. Kan vi inte lägga ut den här i våran träning och fika bio också? För det här är faktiskt en av de roligare upplevelserna vi har haft i 8V genom tiderna. Men mycket, du hade ju sjukt tunga vikter, och sen var det här golvet lite snett och skevt. Så det var ju förklaringen, Stefan, eller hur?
Ja, såklart. Ja. Ja.
Ja, jag vet inte hur väl jag lyckades, men målsättningen var att höra om livsbalans och planering och hitta välmående. Och jag gjorde det faktiskt med Magnus Samuelsson, som är svensken som är stor som en laggårdsvägg och bred som ett kylskåp. Och han är ju världens starkaste man. Och det var jäkligt kul att prata lite grann med honom. Han berättade allt ifrån hur han bröt armen av en medtävlare till hur han då käkade för att kunna träna och bli så stor och stark som han har blivit. Mycket funderingar kring det efteråt kan jag säga, men också spännande att lyssna på. Så självklart ska vi ha med ett klipp ifrån våran svenska stolthet, vikingen Magnus Samuelsson.
I Ja, så nästa dag så ställde jag upp där och sen mycket riktigt alla andra kom in gratis och vi gjorde det som en plojgrej. Och när solen gick ner den kvällen så hade jag vunnit den här tävlingen. Och sen så åkte vi hem, tänkte inte så mycket mer på det. Och sen gick det någon vecka så ringer en tjej från London och frågar om jag vill åka till Bahamas och tävla där. För då hade de varit och tittat på den här tävlingen. Och på den tiden så vägde jag kanske 120 kilo och var en liksom, magrutare och en ganska slim, vältränad lantbrukare egentligen. Inte specialtränad på någonting, men visst, jag var hyfsat råstark, gjorde en bra bit över 200 i bänk för att vara så smal och liksom, så var jag hyfsat stark. Men hade inga som helst ambitioner egentligen att komma någon vart med träning. Det var en avkoppling som jag hade.
Hur lång är du, Magnus?
2 meter är jag.
Du är 2 meter och vägde 120 då när du var 25.
Ja, då är det ju ganska smal om man ska vara liksom 2 meters man.
Ja, det är inte så att man som att du står i vägen i dörren direkt.
Nej, men sen när vi väl kom ner till Bahamas där jag och Kristin är, så insåg vi ganska snart, och det visste jag nog innan, att det här har de gjort fel. För ser du någon som väger under 135 kilo på en sån här tävling så är det någons coach.
Det är så stora killar.
Ja, mellan 135 och 200, där någonstans brukar de väga.
Vad väger du som mest?
Jag vill låsa 150-155 oftast.
Jävlar.
Några år i början där så låg jag kring 140. För det som händer är att det går ganska bra första gången. Jag vinner första övningen och sen andra övningen var den där övningen som dyker upp på YouTube ibland. För då hade de lagt in armbrytning, för jag var gammal Europamästare i armbrytning. Så de hade väl lagt in en övning så jag inte skulle skämma ut mig. Och då bröt jag av armen på den största killen där.
Nej.
Så...
Kände du det?
Ja, det var inte så svårt att svimma och ramla ner på andra sidan bordet, så det var inte, det syntes ganska tydligt. Så,
men vänta, det här är ju helt stört. Så du kommer upp glad i hågen mot en annan jättekille?
Nej, alltså i ärlighetens namn så jag var inte jättekillen där. Jag var tvärminsta.
Men du var en liten skit om man säger så.
Den här killen jag bröt av armen på, om ni har sett, det finns en gammal film med Brad Pitt som heter Troja. Där kommer det ut en jätte från en armé som slåss i början och det liksom, de ska slåss man mot man, representera varsin armé. Den killen heter i verkligheten, vad fan, sen hette han då? Jag faktiskt glömt bort.
Men det var han du bröt med?
Ja.
Nej.
Kommer snart på vad han heter, men han är 208 tror jag, sen vägde 155-160. Så jag bröt av armen på honom och det har varit ett väldigt ståhej efter det där. Och efter det så visste
alla... Vänta. Ja, det här är lite kul tycker jag. Så han kommer dit och 208 och tycker att du är liten då, eller? Känner du honom?
Ja, jag ser ut som... Alltså jag ser ut som ett barn bredvid honom. Det är en jätteman. Däremot så är det ju inte svårare än så att alla är bra och alla är dåliga på olika saker i livet. Och jag vet inte varför, men just armarna jag haft oförskämt lätt för att vara stark egentligen. Så jag visste att han skulle få jobba för det, men jag trodde inte att det skulle gå så här.
Men vad händer då? Så då kopplar ni ihop er. Känner du redan där att det här kommer jag vinna?
Nej, alltså det är rätt mycket på spel, som man ju är hårt med adrenalin. Så man, jag kan tänka rätt bra under press oftast. Men jag känner inte så mycket. Alltså man känner inte hur tungt och lätt någonting. Men däremot så märkte jag ganska snart att före starten, så här, för första matchen vinner jag, så i andra matchen bryter jag varmen på han. Så det jag känner är att om jag lyfter honom bakåt så viker han sig, att han är skör i hand, alltså han är inte stark nog i handleden, det märker jag ganska tydligt. Så när starten går så försöker jag bara lyfta honom bakåt, så viker sig handleden och sen så bryter jag honom i sidled och sen så när jag börjar skjuta på i sida så ja, så går armen av.
Snäppar det då, eller vad händer liksom?
Ja, du bryter ju av här uppe. Det blir som en torsionsstav.
Oh, det är uppe vid armbågen, eller?
Ja, mitt under bicep, om man säger.
Skrek han då, eller?
Nej, han bara sjönk ihop på andra sidan. Han försvann ner på andra sidan bordet och sen så tappade jag lite konceptet några sekunder och sen så det, och det där var ju absolut inte någonting som var med mening, och det är vad det är liksom, grejer händer ibland.
Avsnitt 49 sitter jag ner med Brian van der Brink, som är lite av en mittpunkt och guru och personlighet inom den svenska gym- och träningsscenen. Han och jag pratar lite grann om trender. Det är väldigt spännande att höra vad han tycker. Så jag tänkte vi ska ha in där nu i och med att vi trendar framåt 2024 och se om hans tankar och mina funderingar stämmer överens med vad vi kommer ha framför oss här nu då. Så 2024, here we go! Ja, men du, då tänkte jag också ställa frågan gällande en trend som jag själv gillar väldigt mycket men som jag inte har testat på det här sättet. Det är det här med träningsresor. Mm. Och jag vet ju att både de stora researrangörerna jobbar mycket med det och åker iväg och träna med familjen eller själv och åka på olika läger. Och jag vet ju, Brian, att du har varit iväg med Apollo på deras, vad det nu heter?
Plaitas,
ja.
Fuerteventura.
Ja, men om vi börjar lite mer rakt in i din reseupplevelse. Ja. Berätta om Plaitas och hur gick träningen?
Nej, men det exakt. Jag ska göra ett reportage eller en artikel om träningsresor. För att den trenden är väldigt stark sedan flera år tillbaka. Även innan pandemin så blev det såklart ett brott under pandemin när man inte kunde resa hur man ville. Men vad jag har sett, och det är framförallt de stora researrangörerna Ving och Apollo som har släppt mycket rapporter kring hur liksom, bokningarna går på just träningsresor. Och det verkar liksom bara raketfart uppåt. Ja. Och Apollo säger själva att det är det affärsområdet som växer starkast. Och jag tänker att jag tror att folk vill ta med sig sin... Det finns en stark korrelation mellan inkomst och kunskapsnivå och fysisk aktivitet. Att ju högre inkomst, ju högre utbildningsnivå, ju mer aktiv är man. Och ja, antagligen de som har råd att resa, även om det är charter, det är inte gratis att dra iväg, att det där hänger ihop, att man vill ha med sig sin livsstil som man ändå har hemma, så att man vill ha alternativet att åtminstone finns ett bra gym på hotellet, men jättegärna liksom att det finns ett träningsutbud, och varför inte kombinera då semestern med fysisk aktivitet.
Men du, berätta nu, hur var din resa?
Resan var bra, det var...
Vad gjorde du då? Berätta, nej, men, jag vill höra allt.
Nej, men jag var ju där egentligen som journalist kan man ju säga, så att jag var mycket där för att observera och liksom försöka ta in allting, observera vilka människor som åker och hur de beter sig, hur jag beter mig och sådär. Så att,
men var du där själv eller med familjen?
Nej, jag var där själv. Så att det var en grej på Plaitas, att det var väldigt många barnfamiljer som åkte, så att hela familjen, och det fanns aktiviteter för, kanske inte för de yngsta, men har barn från 10-11 uppåt så fanns det ganska mycket liksom, aktiviteter, sen är ju bra pool och hela den grejen, så att även mindre barn kunde göra. Så där var jag förvånad att det var, som jag trodde att det bara skulle vara alltså ensamåkande eller par eller kompisgäng, träningskompisgäng som var iväg. Men det kan man slå bort direkt.
Det funkar för familjen alltså?
Det funkar jättebra för familjen. Så där de prickar rätt. Folk tränade otroligt mycket. Det gjorde inte jag, för jag var precis in i semestern. Så att jag körde kanske ett pass per dag. Vilket, om man då tar genomsnittet på hur mycket eller lite svensken tränar, så är det mycket. Men det var många som körde 3-4 pass per dag.
Skojar du?
Så att de skulle ju maxa. Och det fattar jag, om man har bokat en träningsresa.
Så de körde hela dagarna?
Hela dagarna. Det avbrott mitt.
Hur orkar folk det?
Nej, men de gjorde det. Det var helt... Liksom, vissa frågar mig så, vad ska du köra idag? Jag bara, jag vet inte, kanske kör något i eftermiddag. De bara, nej, men vi ska ju på det här. Det är först crossfit, sen är simning, och sen har vi rörlighetspass på eftermiddagen, så avslutar vi med någon cykelgrej upp till bergen.
Du har värsta såskoppen där alltså.
Ja, jämfört med liksom, genomsnittet, definitivt. Men som sagt, hade jag åkt och så där, och med syfte att det var träning, så, ja, men då hade jag nog kört mer. Men jag hade inte kört 4 pass per dag, kanske ett förmiddag.
Men hur stor är en sån här anläggning?
Ja, men jättestor. Finns ju allt liksom 50 meter simbana, alltså all möjlig gruppträning som man kan tänka sig, en crossfit och vanligt gym. Du har inomhus idrottshall för fotboll, badminton och liknande, paddelbanor, tennis. Alltså allt man kan tänka sig att folk vill pyssla med.
Men du, Brian, nu måste jag fråga en sak. Om du tar liksom din iakttagelse där, att att en familj åker dit och så tränar de 3-4 pass per dag. Då undrar jag så här, tror du att de tränar mycket hemma också?
Nej, inte på den nivån, absolut.
Nej, men det är ingen roll som gör. Men nej, tror du att de tränar dem varje dag som du? Eller kör de racet där? Alltså förstår du vad jag menar? Min fråga är så här att om du inte tränar mycket hemma så kan du inte åka till Playitas och träna mycket, för då blir du ju trött och skadad och tycker inte att det är något kul.
Nej, jag skulle nog säga att de flesta där kör nog ganska mycket.
Det är för de frälsta.
Ja. Det var ju en stor skillnad. Jag var ju på Mallorca, Alcudia, veckan innan med barnen. Mm. Var på den stranden och bara kollade kroppssammansättning kontra poolområdet. Folk var inte superatleter, men det var inga fet. Det var liksom knappt någon som var överviktig. Nej. Folk var normala, så som en människokropp ska vara om den är frisk.
Ja.
Så att det var en jätteskillnad i liksom demografin där, hur kroppen såg ut.
Ja, hörni, sist men inte minst skulle jag säga så tänkte jag avsluta med avsnitt nummer 56. Det var inte så länge sedan vi gjorde det. Det var i november. Då satt jag ner med Johan Hasselmark, en urstark kille med militär bakgrund men som idag håller på med någonting som heter Activitus och genomför olika tester och undersökningar och träningsupplägg. Så han och jag satt oss ner över en kopp kaffe på Soho House och diskuterade programmering. Hur ska man tänka, hur ska man göra, hur ska man lägga upp sitt liv för att kunna få med träning, kondition och styrka på ett bra sätt under lång tid och nå de resultat som man vill. Jag tycker att det här var superspännande och det visade sig också mycket riktigt att ni som lyssnar gillade det här. Det här var en av årets mest lyssnade avsnitt, så det är jättekul redan nu alltså. Så hörni, det här var det sista avsnittet för den här gången. Jag önskar er alla en underbar avslutning eller början på 2024. Och vi ses snart igen. Nästa avsnitt kommer faktiskt handla om en helt galen tjej som heter Pernilla Otto som har sprungit i 6 dagar i sträck. Det är väldigt kul att prata med henne kan jag säga. Det är väldigt annorlunda. Så hörni, ha en riktigt bra kväll, dag eller eftermiddag eller morgon när ni nu lyssnar på den här podden. Så hörs vi snart igen.
För väldigt många är ju inte ens medvetna om hur bedrövligt dålig kondition de har.
Alltså, det är inte, man går inte till och ställer sig på en våg liksom.
Nej, det gör man inte riktigt.
Utan man kör som man kräks.
Ja, eller våra tester är ju... absolut. Ett maxtest är ett maxtest. Ja. Men syftet med testerna är ju inte att kräkas direkt.
Nej.
Vi vill ju få ut de fysiologiska parametrarna och kunna styra och optimera träningen liksom, och få det utfallet. Eller att bara hjälpa folk med hälsa, viktnedgång och komma in i träning.
Men du är ju inte bara, liksom, du driver det här företaget och det går jättebra, ni är superduktiga och det är astrevligt att vara där och jag tycker att alla borde egentligen besöka er och göra de här olika testerna för att se liksom, vart man ligger och hur man kan utvecklas och få med sig träningsplaner och allt sånt där som ni levererar. Men det är också så att du är ju coach också själv. Och det var så, det här har inte jag berättat för dig, men det var så jävla roligt för att en av mina, jag driver CCC1000 som är skidåkningen och så var det en tjej som var med där, nu kommer säkert komma på vem jag pratar om, jag ska inte säga någon namn. Och hon var med i CCC1000 och skulle bli skidåkare. Ja, och så körde vi liksom träningarna och så rätt ofta så sa hon så här, men idag kan jag inte göra det här för min tränare och han säger att jag ska göra det här. Och då var det så här ganska avancerade grejer så här, du vet. Jag ska upp i den här nivån och köra här. Och det här var kanske för 10-12 år sedan när jag började med CC1000. Så jag var inte riktigt så här van vid att någon skulle liksom komma med massa fysiologiska argument för att vi inte skulle köra ett långpass. Liksom. Förstår du?
Ja.
Så jag bara, vad fan liksom. Och hon höll på där och pratade om då, som jag förstod så småningom, att det var dig hon pratade om som var så här. Här är schemat, här är Excel-arket, la la la. Jag bara, vem fan är det? Ja, det är ju Johan. Jag bara, men då Johan? Och liksom, kanske efter ett halvår. Mm. Jag var rätt trött på den här jävla coachen som alltid förstörde
som hennes... Som förstörde dina träningar.
Jag var så jävla sur. Jag bara, vem är det? Så insåg jag att det var du. Jag bara, hey, Johan, du kunde ge mig fan på. Hon bara, ja! Det var rätt kul faktiskt.
Ja, vad roligt. Ja, förlåt. Nej, men det stämmer. Alltså, när vi startade i Stockholm för 9 år sedan är det faktiskt... Och då var, alltså det har hänt otroligt mycket med träning, alltså i ja, Stockholm, Sverige eller så här, den mer, alltså motionär, all information som var tillgänglig. När vi startade i Stockholm, det var liksom inte ens, jag kommer ihåg framförallt cyklister som kom in, det var liksom klubbträningar och cykelträning då. Det var ju bara så här, ut och cykla planlöst liksom. Mm. Och sen så de gamla rävcyklisterna gjorde ju allt bara för att hänga av djungisarna norr om Upplands Väsby. Liksom.
Vänta. Hur många gånger har du hängt av mig? Så jävla många gånger.
Jo, men det tillhör träningen. Nej då. Men i vilket fall så att bara strukturera sig, börja förstå vad är vad. Hur tränar vi vissa system? Utifrån vad man kan, hur man kan förbättra sig, hur man kan utveckla sig, vilken typ av träning ska man göra. Alltså det var ingen som, så här, när man tränar cykel så cyklar man, när man tränar skidor så åker man skidor. Ja, ja. Men absolut, men inom ramen för det så finns det hur mycket som helst att göra. Det är nästan så att det har gått så långt idag att alla som är initierade i sin sport tar det här för givet. Men det här var extremt eftersatt bara för 10 år sedan.
Ja.
Det fanns otroligt dålig information.
Ja.
Och
jätteliten kunskap, det var typ på GH.
Ja, högst, och inte ens där har man lagt upp ja. Ett plus ett ibland. Liksom. Förlåt, men det är faktiskt så. Ja. Och som det är ju, ja, när man bara tar liksom så här, fysiologiska grunder, man sätter i en praktisk kontext, man kan mäta individen. Och sen så då slutsatsen att det är det här vi testar träningsmässigt och sen så mäter vi utfallet av det. Ja, men det är då det börjar hända grejer. Om man nu har en viss mängd träningstid till förfogande. Och det är ju hela idén.
Mm. Jag kommer ihåg när du var med i CC1000 och härjade runt med oss där. Och vi liksom tyckte liksom hela... Alltså när ni började komma igång. Och det kanske var för 7-8 år sedan. Och så där, då kommer jag ihåg... Jag tror att du sa det ungefär så här. Just, jag tänkte på när du började prata om tid. Så här, att, och om man har som motionär... Och ska åka Vasaloppet. Jag tror du satte det i den kontexten. Mm. Du ska åka ett 9-milslopp som är långt. Och så säger du då som motionär, lite satsande motionär, att du har 4 timmar träning på en vecka.
Mm.
Och då satt ju alla då så här i CC1000 och så här, att tyckte så här, ja men ja, då blir det väl 4 pass på en timme då. Och du bara, nej fan vänta nu så här. Och då vände du upp och ner på hela tankesättet. Då sa du, ungefär så sa du så här. Då tar ni och så kör ni högintensivt i en timme och delar upp det på 3 tillfällen. 20 minuter varje gång kör ni järnet. Och sen så tar ni 3 timmar och sticker ut och kör det på söndag långt som fan och lugnt.
Ja, om man skulle ha ett svar av dem. Av ja. Dem liksom,
och då satt vi så här. Va? Ingen fattar någonting. Men nu orkar jag inte prata om träning längre. Nu måste vi prata om kaffe. Det är ändå träning och fika-podden. Vad tycker du om kaffet här på Soho House?
Ja, men det var bra.
Men nu måste jag få säga en fråga då, Johan. Du som ändå är så här, både träningskille och hyfsat vältränad och i form och så här, bryr dig. Hur kan du ha mjölk i kaffet?
Jag har alltid haft mjölk i kaffet.
Ja, men det är inte svar. Nu får du tillbaka kakan.
Men det är ju bättre än att dricka te i alla fall.
Säg inte det i England, då får du stryk. Ja, det var lite kul att se det. Jag har ju liksom tagit bort mjölken för att jag tyckte inte jag fick någon smak på kaffet. Eller jag tyckte liksom den här limjölken så blir smaken ganska lik på de flesta kaffena.
Ja, det beror på vilken typ av kaffe. Bryggkaffe är oftast mjölk i. För jag tycker att det förstärker bryggkaffets smak. Men däremot har jag svårt med mjölk i kaffe mer mot espressohållet. Där är det oftast att man har för mycket mjölk i.
Men du, om du tänker tillbaka när du låg i militärtjänsten och var i Afghanistan och sådana här ställen. Mm. Hur dricker man kaffe där? Man kan väl inte ha mjölk i kaffe då?
Nej, men då drack jag inte så mycket kaffe. Men det är ju pulverkaffe vi gör jobbet. Det är ju inte så att jag inte dricker kaffe utan mjölk. Utan nej, det är så här, finns det mjölk så använder jag det. Annars så går det bra utan också. Och nu är ju kaffe drickar nivåerna på att jag behöver bara kaffe för att överleva dagen. Liksom. Ja. Så jag tar vad som finns.
Ja. Kan man få det insprutat?
Ja, jag tar allt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det var allt för den här gången, hörrni. Och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch. Så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!